Hej och välkomna till Parabolpodden. Jag heter Francisco Contreras och är internationell redaktör för magasinet Parabol. Gå gärna in på parabol.press och läs våra artiklar och lyssna på våra poddar. Idag onsdag den 11 juni ska vi prata med en av aktivisterna som ska ner till Kairo för att delta i Global March to Gaza. Yasser Al-Shobaki, välkommen.
Tack så mycket Francesco.
Du är en av dem som åker,
ja? Ja, det stämmer. Åker redan imorgon.
Imorgon den 12.
Ja, juni, den 12. Precis.
Hur känns det då?
Jag känner mig lite spänd. Jag längtar till det här. Lite nervös, men inte så mycket. Jag har hopp.
Har du förberett dig på något sätt?
Ja, man har förberett sig liksom över hela resan. Liksom. Man har pratat om så många scenarier som kan ske. Hur reaktionerna kommer vara i Kairo eller Egypten i allmänt. För där är det ju inga demonstrationer. Liksom. De är inte tillåtna. Så vi har förberett oss om det där. Vi har förberett oss för media, för allt möjligt. Mm. Som aktivister och sen har samordningsgruppen såklart förberett sig.
För de som inte känner till det här med Global March to Gaza. Jag tror att när vi kommer ut med den här podden så kommer det vara ganska mycket, alltså mer nyheter om det.
Ja,
men berätta, vad är Global March to Gaza?
Alltså det är internationellt initiativ som är tagen av egentligen det palestinska civilsamhället. Med massa palestinska figurer och även andra icke-palestinier som till exempel Nelson Mandelas barnbarn som är med i det här. Det handlar om att bryta blockaden av Gaza och det handlar om stoppa folkmordet, släppa in all humanitär hjälp som står ju utanför gränserna. Och jag måste vara tydlig att hela initiativet är inte mot Egypten utan det är ett initiativ som är för att visa liksom blockaden. Att det är Israel som håller i den här blockaden och det är Israel som inte tillåter all humanitär hjälp komma in och det är de som begår folkmordet.
Så det ni ska göra helt enkelt är att samlas i Kairo och sen...
Ja, alltså det vi kommer göra det är att vi åker till Kairo imorgon. Och redan på fredag då ska vi åka bussar till El Arish i Sinai-öknen. Och därifrån ska vi marschera till Rafah. Men vi väntar fortfarande på att få tillstånd.
Att kunna marschera från Arish till Rafah?
Ja, precis.
Och vad tror du? Alltså, det här, när det sker, så här, ni samlas på torsdag-fredag där, eller?
Ja, precis. Vi samlas då. Men
och när får ni besked om ni kan...
Det vet vi inte. Liksom. Som jag vet så har internationella gruppen, internationella samordningsgruppen kan man säga, de har pratat med de egyptiska ambassadörer i alla samtliga länder som åker. Det är ju liksom delegationer från över 50 länder som åker ner. Man har skickat brev till ambassadörerna, man har fått bra bemötande. Men än så länge har man inte fått besked. Men vi tror som aktivister nu att när vi åker ner att våra närvaro kommer ju liksom spela en roll i de här förhandlingar som pågår med egyptiska myndigheterna.
Och då säger du att det är människor från 51 länder, var det så?
Över 50, jag tror det ligger på 52 men lite osäker. Men det är över 50 i alla fall.
Det är bra.
Ja.
Och hur många blir ni då? Som kommer så att säga hit?
Alltså än så länge den siffran som vi har det är att 3000 reser med flyg, reser ner till Egypten. Sen finns det som bilkonvoj från Nordafrika, Tunisien, Marocko, Algeriet, Libyen. Och där är det över 7000 personer. Och de har börjat åka mot Egypten redan.
Precis. Och kommer de att kunna ta sig fram då? Hur går det för dem?
Jag har faktiskt ingen aning om hur det blir ju direkt. Men jag tror att vi kommer ansluta oss tillsammans. Liksom. Bilkonvojen och vi som åker ner med flyg. Sen igår kom det bra besked där att de från Marocko har ju fått, eller bilkonvojen allmänt har fått visum för att komma in till Egypten. Så det är bra besked. I alla fall. Men fortfarande tillståndet, det har vi inte fått än.
Sen är det en stor svensk delegation som åker ner. Hur många är ni?
Ja, vi är över 50 personer. Jag tror vi närmar oss till 60.
Jättebra.
Om inte 70 liksom. Jag har inte en riktig siffra, för jag är inte med i samordningsgruppen eller organisatör för detta. Utan bara, jag är bara en aktivist i det här.
Vad är det för typ av människor som åker från Sverige?
Ja, det är olika typer av människor. Vi har ju läkare, vi har ju jurister, jag tror även journalister finns ju. Sen har vi en riksdagsledamot som Lorena Delgado Varas som åker med oss. Vi har ju artister som General Knas som åker med oss. Det är olika typer av människor.
Har ni förberett det tillsammans? Har ni haft
möten? Vi har haft möten och så vidare där vi har pratat om olika scenarier. Vad man ska tänka på när man åker till Egypten och hur man ska bete sig, för det är ett helt annat land liksom, med andra liksom lagar och regler och så vidare. Så det är saker som vi har pratat om. Vi har pratat även om liksom hur planen kommer se ut när vi är där och så vidare.
Och vad tror du själv då? Kommer Israel låta er komma in?
Alltså, Israel har inte med detta att göra liksom.
Men det är de som kontrollerar gränserna.
De kontrollerar gränserna från Palestinas sida. Det här är ju någonting som folk brukar missuppfatta egentligen. Folk tror ju att Egypten stänger gränserna och så vidare. Saken är att Egypten kan lika gärna öppna gränserna. Men Egypten kan inte garantera då lastbilschaufförernas säkerhet, volontärernas säkerhet när de väl kommer in i Gaza. För det finns en risk att de blir bombade av Egypten.
Men att,
av Israel, precis. Och när de väl, såklart, de kan ju släppa in dem, men de kan inte garantera deras säkerhet. Så det är därför det är liksom de har stängt gränserna. Och samtidigt också för att inte ge Israel en möjlighet för att fördriva folket från Gaza. Men att Israel skulle liksom attackera oss, det tror jag inte på. Liksom. Det här är ingenting som Egyptens regering eller Egypten som stat skulle någonsin kunna tillåta. Liksom. De låter ingen kränka deras suveränitet.
Och då min fråga som vi alla ställer oss. Vad är det som gör att det är civilorganisationerna, vanliga människor, nu är det 50-tal olika länder som åker ner och försöker öppna upp, alltså bryta blockaden. Vad är det som gör att det är ni som måste göra det och inte stater som Sverige, som EU?
Ja, alltså vi har ju sett, Sverige till exempel är ju liksom sionistisk, vi har en sionistisk regering tyvärr. Och internationella samfundet i allmänt, liksom, de har inte gjort någonting. Det här folkmordet har pågått i över 600 dagar. Hade de velat göra någonting, då hade de gjort det för liksom länge sedan. Vi har sett det här i säkerhetsrådet, vi har sett det i FN, ICJ, ICC. Liksom, ingenting händer. Så det är det här som motiverar oss till att liksom åka och försöka göra någonting i egna händer. Att vi kan vara där och kanske påverka då genom våra regeringar, att våra närvaro där kan påverka våra regeringar till att pressa Israel. Men mer än så tror jag inte att vi har liksom någon hopp när det kommer till regeringen, speciellt den svenska regeringen.
Så det här är alltså, har ju så att säga dubbla syften. Det ena är att försöka bryta upp blockaden praktiskt, alltså försöka ta sig in, men också pressa regeringar, eller?
Där måste jag rätta till det.
Ja.
Vi vill inte komma in i Gaza. Det är inte syftet med det där. Liksom.
Det är svårt att göra det överhuvudtaget.
Ja, det är jättesvårt att göra det, och det är en risk för aktivisternas säkerhet. Och vi såg ju det som hände med Madeleine häromdagen. Så den risken tar vi inte. Liksom. Det pågår ett folkmord där. Liksom. Vi kan inte ta den här risken. Men att vara närvaro utanför gränserna, det kan skapa liksom press mot Israel och de andra regeringar som stödjer Israel, alltså våra regeringar.
Och vad tror du när det gäller den svenska regeringen? Kommer de att hörsamma era krav?
Alltså, som svensk regering, det tror jag inte på. Liksom, vi såg ju svaret av svenska regeringen gällande Greta Thunberg. Vi såg det angående svenskar som befinner sig i Gaza, som idag, fram tills idag befinner sig där. Liksom, de har inte gjort någonting. De har låtit dem.
Så du tror inte alls att det är...
Nej, inte av våra regering här i Sverige. Utan jag tror att andra regeringar kommer påverka. Men det är viktigt att vi som svenskar är där och visar att vi stödjer detta. Vi är med det här initiativet. Liksom. Vi vill göra saker och ting trots att vi har en sionistisk regering.
Man säger att det framförallt EU-länderna, att de har bytt tonläge, säger de. Mm. Alltså att de har börjat kritisera. Även den svenska regeringen, utrikesministern, har ju också, säger man, höjt rösten gentemot Israel med den svälten som vi ser, alltså, på
ja.
Men tror du på att de håller på att ändra sin...
Alltså, Sverige, nej, det gör de inte. Sverige är bara lite pressade. EU-länder har ju fått liksom nu direktiv av USA som inte är nöjda med Netanyahu. Att nu är det dags att liksom, prata. Och sen, västvärlden gillar inte att se bilder på svältande barn. Det är det det handlar om. Liksom, det handlar inte om palestinier specifikt eller liksom stoppa ett pågående folkmord. Utan de gillar inte de här bilderna. Och de är inte nöjda med Netanyahu, eller USA, den imperialistiska staten, är inte nöjd med Netanyahu. För om vi tänker lite så här, Israel är ju USAs projekt. Det är imperialismens projekt i Mellanöstern. Och de vill ju beskydda den på vilket sätt som helst. Och om det innebär att de måste bli av med Netanyahu idag för att skydda Israel, så kommer de att göra det. Och det är det som vi ser idag.
Så att det, egentligen så är det här bara att man höjer tonläget men att man inte gör någonting konkret?
Nej. Liksom. Hade de velat göra någonting konkret, då hade de kunnat göra till exempel som Libyen. Liksom, då, om vi minns då, så gick NATO in och de använde termen responsibility to protect, att man måste skydda civilbefolkningen, och då bombade man hela Libyen och så vidare. Hade man velat göra någonting mot Israel, nu säger jag inte gå in militärt mot Israel, men det hade varit mycket enklare liksom. Ha sanktioner mot Israel, blockera den helt och hållet, isolera den från hela världen. Men det gör de inte liksom, utan de fortsätter pumpa med pengar, med vapen och så vidare. Så det liksom, att de pratar lite i media, det gör ingenting.
Utrikesminister Maria Malmen Stenegard, hon gick ut häromdagen och sa att Sverige driver inom EU sanktioner mot Israel. Tror du att det är...
Alltså, nu kan jag säga till er så här. Jag är med i ett palestinskt parti, politiskt parti, som är ju en del av PLO. Mm. Och vi brukar ha möten med svenska partier som sitter i riksdagen och så vidare. Och vi har ju koll på allt det här. När det kommer till Maria, hon vill inte driva på det här. Svenska regeringen är pressad av andra EU-länder till att göra detta. Men det vill de inte egentligen. De vägrar gå in i debatter nu om Gaza.
Så det här är alltså spel för gallerierna egentligen?
Ja. De bryr sig inte om palestinier. De har aldrig gjort det.
Vad skulle den svenska palestinarörelsen, solidaritetsrörelsen, vad är det man skulle kräva från den svenska regeringen?
Först och främst är att få ut svenskar som är i Gaza. Det är jätteviktigt. De är lika värda som alla svenskar, som alla andra människor. Få ut dem på en gång. Gör som alla andra regeringar. Och sedan införa sanktioner mot Israel. Isolera Israel helt och hållet från omvärlden. Gör precis som man gjorde mot Sydafrika. Det är det som vi kräver som solidaritetsrörelse här. För det är det här som kommer att stoppa folkmordet. Att du liksom slutar pumpa pengar, slutar pumpa vapen. Då har de inte råd att fortsätta med det.
Jag tänkte på det som med fartyget Madeleine. När de stoppades, kidnappades, man tog dem till Israel. Så gick ju utrikesministern och sa att det var, i det här fallet så var det Greta Thunbergs eget ansvar. Men ni menar att det finns ett, och det var ju det som Greta också svarade, det är ett gemensamt ansvar för att stoppa folkmordet. Är det där debatten nu sker? Det är det som är så att säga, den stora debatten i Sverige?
Det kan man säga. Det kan man säga. Men Greta har faktiskt varit tydlig med en sak. Att man ska inte skifta fokus från just folkmordet. Att det här handlar om just Greta. För liksom nu såg vi igår när hon kom hem. Då har journalister ställt massa frågor till henne som är helt irrelevanta. Fokuset måste vara på att det pågår ett folkmord. Att Sverige har ett ansvar. De har ansvar att förebygga, förhindra, utreda och även ju bestraffa. De har ett ansvar för det här enligt folkmordskonventionen som Sverige har skrivit på. Och som är bindande till alla stater, liksom, även de staterna som inte har skrivit på det. Det är en del av den internationella liksom, rätten eller internationell lag kan man säga. Så Sverige är bundna till det här. Det är det här som måste vara debatten. Det är ju inte Greta, med all respekt till Greta. Liksom. Hon är en kamrat som jag känner personligen och känner mig jättestolt över att jag känner henne och tycker om henne jättemycket. Liksom. Men precis som Greta sa, liksom, hon vill ju att det här ska vara, fokuset ska vara på Palestina. På folkmordet.
En ledare i Svenska Dagbladet fokuserar just på Greta och säger så här... Ja. Greta har egotripp och att det hjälper inte alls Gaza. De säger, citat av Greta Thunberg och hennes matroser undergräver trovärdigheten för hela en rörelse som på olika sätt kämpar för palestiniernas sak, säger de. Vad säger du om den kritiken?
Alltså, det där är skam. Det, Greta som en person, så som jag känner henne, Greta har aldrig gjort någonting för sig själv. Liksom. Sen den dagen när hon började med sin strejk utanför riksdagen, det har varit alltid för ett syfte ju, aldrig för sig själv, och fram tills idag har hon aldrig tänkt på sig själv. Hon gör det här för barnen i Gaza, hon gör det för människorna där och såklart för klimatet liksom. Klimatet blir påverkad, miljön blir påverkad liksom, när du släpper såna här bomber liksom, 2 tons bomber i Gaza och så vidare, det liksom, det blir påverkad. Samtidigt man är en människa liksom. Människor blir ju påverkade av när de ser de här bilderna, när de ser lidandet av barnen i Gaza och så vidare.
Expressen gick också ut igår.
Och det stod jag
stenhårt.
Ja.
Alltså det, en av dem skriver att varför tycks Greta Thunbergs rörelse ständigt hamna i dåligt sällskap? Det måste gå att uppmärksamma lidandet i Gaza utan att kroka arm med antisemiter, säger en av dem. Och sen går de in och mäter hennes koldioxidutsläpp för att hon, när hon deporterades från och, så flög hon.
Det har hon inte ansvar över, koldioxidutsläppet. Jag tror om hon får välja så hade hon velat åka, liksom segla eller gå till och med. Liksom, hon bryr sig om miljön, det är hennes fråga ju såklart. Hon vet ju bäst, men Israel gör ju det för att skapa en propaganda. Det är ett. Två... Liksom, det hela är att försöka anknyta henne med antisemiter och försöka demonisera våra rörelser till en antisemitisk rörelse. Det är helt sjukt det där, och det är avhumaniserande. Det är det här som Israel har kört på, höllt på med i många, många år. Så fort man kritiserar dem, då är man en antisemit. Men så är det ju inte. Antisemit, det är ju när du liksom... När du är ju rasist egentligen mot semiter, som kan vara judar, som kan vara araber också och andra folkgrupper. Men då försöker göra en grej som är exklusiv för bara det israeliska folket, som de försöker få ut och få det ut som att de är bara det judiska folket. Att israeliska folket är det judiska folket, vilket inte är sant. Liksom, Israel försöker skapa den här bilden om sig själv för att kunna beskydda sig så fort man kritiserar dem. Att det här är en judisk stat, men det här har inte med judendomen att göra. Visst, det bor ju många judar där, men det bor mer judar i USA än vad det bor i Israel. Liksom.
Jag tänkte på, nu när ni åker ner, blickarna kommer vara på er. Medier och på sociala medier.
Vi hoppas det. Vi hoppas att...
Hur tror du att de svenska medierna kommer att skildra så att säga, hela er resa och sen att ni står där utanför Gaza och försöker bryta blockaden. Tror du att de kommer säga precis samma sak som de gjorde med Greta?
Alltså, jag tror det, fast de kommer inte gå så hårt på oss som Greta. För Greta är ju liksom en ganska känd person. Den är kanske den liksom största aktivisten.
Ni har med er riksdagsledamöter, ni
jo,
har med
självklart.
Läkare, självklart. Opinionsbildare, ja. Musiker. Alltså, ni har ju mer många också precis. Kända ansikten, ja. Även okända.
Ja, men precis ju. Liksom, till exempel Lorena, riksdagsledamoten, hon kommer få mycket kritik. Så är det ju, hon får det alltid, tyvärr.
Men, kommer de att säga att ni åker ner för att det är Hamas som...
Ja, vi börjar redan få dessa kommentarer. Ju. Precis som Greta har också fått dem. Man har anklagat henne att vara Hamas och Hamas-stöttare och romantiker och så vidare. Vi kommer få det här, men jag tror fortfarande inte att kritiken som kommer vara mot oss kommer vara lika som man har gjort mot Greta. Greta är den största aktivisten i Sveriges historia, liksom. Det kommer aldrig komma någon som Greta. Och hon har ju liksom precis som vilken aktivist eller känd profil som helst. Hon har folket som tycker om henne, folket som hatar henne. Så är det ju alltid. Och dessa personer som kritiserar Greta, många av dem har alltid varit emot de frågorna som Greta har pratat om. Som klimatfrågan liksom. Men kritiken kommer vara mycket mindre. Tror jag liksom. Det kommer vara kritik men mycket mindre. Sen ska vi inte glömma att vi kommer göra det här från Egypten liksom. Vi kommer inte försöka åka in till Israel eller försöka bryta blockaden genom havet liksom. Så då kommer i så fall kritiken. De kommer försöka använda det här till någonting mot Egypten. Det är det som svenska regeringen och dessa rasister kommer att göra. Inte mot Israel. De kommer försöka skifta fokus. När vi vill egentligen visa att det här handlar om Israel, inte Egypten.
Palestina-rörelsen, eller solidaritetsrörelsen, för vi ska det vara två olika saker.
Ja, det stämmer.
Det är så, va?
Ja. Palestina-rörelsen är ju en palestinsk rörelse. Liksom med palestinsk ledarskap, med palestinska beslut och det är de som leder kampen. Solidaritetsrörelsen är ju liksom vi som är icke-palestinier som visar stöd och så vidare. Liksom, uppgiften för solidaritetsrörelsen är ju att visa stöd, att hjälpa till. Liksom, man kan ta ju råd av dem, man samarbetar. Och man gör olika typer av grejer med varandra. Men beslutet måste alltid vara palestinskt. Och det är någonting som Yasser Arafat brukar själv säga. Beslutet måste vara palestinskt.
Har den här Palestina-rörelsen, har den med tiden nu ändrat sig i vad är det man ska driva för att palestinierna ska kunna få en egen stat? Och för där, alltså, om man går tillbaka så var ju PLO drev på en palestinsk stat, alltså mot ockupationen. Från början så erkände man inte Israel, men sen när man kommer till Osloavtalet 93 där, så då går ju PLO med på att erkänna Israel och den här tvåstatslösningen. Ja, var är man nu i debatten?
Alltså, Palestinarörelsen idag, här i Sverige i alla fall, den är inte organiserad. Liksom. Vi behöver jobba mer på organisation. När det väl kommer till PLO, liksom, det har varit ett stort skift. Liksom. För att PLO egentligen startade som en organisation som ville ha en stat för alla som bor i historiska Palestina, liksom med lika många rättigheter, spelar ingen roll vad du har för religion, för bakgrund och så vidare, alla är lika värda. Men sedan har man pratat lite om efter, då har man kanske i mitten av 70-talet, då började man prata om kanske en tillfällig tvåstatslösning. Och sen kom det här med Oslo. Och där, problemet som jag ser i den är att vi liksom blandar in Israels, att man erkänner Israel med rätten till existens. För Israel har ingen rätt till existens som en stat. Att man erkänner det. Israel är en verklighet idag. Det är en entitet liksom. Det är en zionistisk, rasistisk, fascistisk entitet som existerar idag. Så är det ju. Men det innebär inte att de har rätt till att vara en stat och ha självbestämmande och så vidare. Men hur PLO kommer att bete sig eller hur de kommer att hantera det här, det har jag ingen aning om. För det är liksom, läget är ju ganska komplicerat i nuläget. Vi har ju en Israel som försöker ju liksom gå hårt på motståndet och gå hårt även på PLO, som PLO, trots att PLO har gått med liksom fredsavtal och lagt ner det beväpnade motståndet och så vidare.
Så om inte Israel ska få existera, vad föreslår du?
Jag föreslår en stat för alla människor. De som är 2-3 generationer tillbaka i historiska Palestina får befinna sig där.
Alltså bli medborgare?
Ja, med lika många rättigheter som alla andra. Palestinska flyktingar får återvända. De andra israeler som har dubbla medborgarskap får återvända till sina länder. Så är det ju. Och tillbaka till Polen, Ukraina och Ryssland. Eller till New York där många av dem kommer ifrån. Men att vara där och ta folks palestiners hus och marker och så vidare, nej. Och sen alla dessa extremister får också utvisas. För det finns många extremister där.
Det du pratar om, när man skrev under Osloavtalet så var det flera som faktiskt kritiserade från den palestinska sidan som menar att Israel kommer aldrig respektera det här avtalet. Man kommer aldrig, så att säga, jobba för en tvåstatslösning.
Nej, men precis.
Och med åren, och bland de kritiker var Edward Said, en författare, teoretiker. Och han var en av dem som menade att det här kommer aldrig gå.
Det stämmer.
Nu med åren så visade det sig att den här tvåstatslösningen har inte funkat. Vi pratar om alltså över 20 år, och det finns ju länder i till exempel i Västeuropa som var med i det här, som fortfarande inte erkänner Palestina som stat.
Nej, det stämmer.
Fast de var med, de stod där och var med på fotot, så att säga. Ja. Men ändå så har de inte gjort det på 20 år.
Nej, det stämmer. Vi har ju liksom Osloavtalet skriven i 93, och man har jobbat på det sedan efter Madrid fredskonferens i 91. Också var det ett krav om att Palestina skulle liksom, eller inte ett krav utan en del av Osloavtalet, att inom 5 år skulle det bli en palestinsk stat, alltså 1998 skulle det ha varit en palestinsk stat. Israel har inte hållit sin del av det där. Och baserat på det, då gick man i Camp David för att försöka hitta en lösning. Och då var ju liksom Israels erbjudande, det är en palestinsk stat utan Jerusalem, vår huvudstad. Och det är någonting som vi inte går med på. Och baserat på det här, då förstod jag så Arafat att dessa folk, det går inte att ha liksom fred med dem. Det går inte alls. De mördade sin egna premiärminister som skrev på Osloavtalet och ville ju egentligen ha fred. Och då blev det ju intifadan liksom, som var en reaktion på att Camp David misslyckades, och sedan på grund av att extremisten då Ariel Sharon, som blev senare till premiärminister, hade gått in till stormat in i Al-Aqsa-moskén i Jerusalem med flera tusen poliser. Men sedan mördandet av Yasser Arafat, då har vi blivit bara svaga. De försvaga oss med det där. Fram tills motståndet utförde sin operation i 7 oktober. Då har det blivit liksom, då har vi satt Palestina-frågan på kartan igen, som palestinier nu. Men jag har inget hopp när det kommer till Osloavtalet. Det har dött, för mig, det har dött liksom.
Säga det i Sverige idag, att man inte är för en tvåstatslösning, det är lika med antisemitism, säger de i debatten.
Jag kan säga till dig så här, jag har en kompis som, jag vill inte nämna hans namn, men han jobbar ju på Stockholms universitet. Hans supervisor där sa till honom så här: är du för tvåstatslösning eller att förinta det judiska folket? Han ställde den här frågan.
Och det är en fråga som media, politikerna, och då pratar vi från höger till vänster.
Ja, och jag kan säga så här. Dessa länder, Dessa politiker som pratar om tvåstatslösning, vart har de varit i de senaste 30 åren? Vart har de varit när Israel, liksom, när Sharon stormade Al-Aqsa-moskén? Vart har de varit när de mördade Yasser Arafat? Vart har de varit när de mördade alla ledare? När de har mördat civila? När Israel har liksom förstört vartenda fredsavtal, vartenda förhandling. När de har mördat ju alla fredliga demonstranter, The Great March of Return. Alla som har blivit mördade. Vart har västvärlden varit? De pratar om internationella, om att vi har liksom, vi måste hålla oss till tvåstatslösningen och att de har, internationella samfundet har ett ansvar över det. Men ansvar, det är inte prat, liksom, det är en handling. Liksom, det är inte bläck på papper. För det vi ser idag, det är bara bläck på papper. Tvåstatslösning. Men gör någonting åt tvåstatslösningen. Vart är de? Det är inte bara att prata om det. Och det är inte att vara emot tvåstatslösningen. Det är inte antisemitism. Det här jag säger till er så här, det här är ju liksom en del av den planen Israel har ju liksom, och Israel har med USA, de kontrollerar ju liksom dessa länder genom USA, eller USA kontrollerar dessa länder genom Israel liksom, och Israels existens är ju viktig för dem. Så de håller på med det här hela tiden liksom, samtidigt som de kan bilda den här idén om att Israel liksom landet för det judiska folket och så vidare, och få det se ut som det enda religiösa, verkligen religiösa så här land i världen. Den är mer exklusiv för en religiös grupp än Iran till exempel, eller Saudiarabien. Idag kan du kan få ju liksom medborgarskap i Iran eller Saudiarabien trots att du inte är muslim. Men du kan inte få det i Israel om du inte är jude, vilket är rasistiskt i sig.
Så det är allt mer autokratisk,
ja.
Autokratisk stat?
Ja, och det här blir ju en del av den här planen. Liksom. Det här är landet exklusivt för alla judar, så de måste existera. De har rätt till existens. Så pratar de om. Som en stat har du inte rätt till existens. Men som folk har du ju det såklart. Så då, om du pratar om Israel, då pratar du om det judiska folket. Då är du ju antisemit. Trots att liksom stor del av Israels befolkning är inte semiter.
Mm. Och då menar du att den enda lösningen idag är att man har en stat.
För alla. Ja,
där även judar är så att säga medborgare med fulla rättigheter.
Ja, och de har ju varit det tidigare. Liksom. Vi palestinier, liksom, palestinier är inte bara muslimer och kristna. Palestinier, vi har så många andra religiösa grupper. Vi har judar, vi har druser och så vidare. Vi har syrianer också i Palestina. Alla har varit ju lika värda. Vi har samexisterat med varandra i tusentals år. Du vet ju, alltså, Arafat hade en judisk rådgivare som satt i det palestinska parlamentet också tidigare. Men vi kan existera, vi kan samexistera, vi kan bo tillsammans i fred. Men vi kan inte göra det så länge dessa fascister och sionister existerar. För det är liksom, det största problemet är ju sionismen, som är en rasistisk ideologi.
Vad tror du om att USA och Västeuropa, att de skulle gå med på en sån lösning, alltså en stats...
De kommer inte gå med på det.
Så det här är alltså en idé som ni har, men som en utopi idé. Som är svårt att genomföra?
Ja, den är svår att genomföra, men att kunna befria sig själv, befria sitt land, det har vi sett historiskt, Kuba, vi har sett i andra länder, det är möjligt. Det kommer att hända, det kommer att ta tid, men det kommer att hända. Dessa länder som är emot den här liksom enstatslösningen, eller den här lösningen som jag pratar om, de kommer vara de första länderna när Palestina blir fri. De kommer vara de första länderna som kommer att normalisera med Palestina. Det kommer de att göra. Men det krävs ju att den sionistiska ideologin försvinner och Israel som stat avvecklas och inte existerar längre. Och då kommer vi ha deras stöd. Men deras stöd är ingenting. Liksom. Vi kan inte förlita oss på dem.
Det finns en kritik mot länderna i Mellanöstern och Nordafrika. Innan den 7 oktober så försökte ju USA och Israel få fram en överenskommelse med bland annat Saudiarabien. Man hade gjort det med Marocko tidigare, ja. Det där Abraham-avtalet. Var står de här länderna någonstans?
Alltså dessa länder har alltid varit liksom verktyg i Israels händer. Så är det ju. Marocko har alltid haft relationer med Israel, liksom, fast under bordet. Qatar idag som förhandlar med Israel och USA för motståndet och så vidare. De är en av de första länderna som öppnar ett kontor för Israel, liksom, så här business office, liksom, kallas det för. Sedan 90-talet tror jag, eller innan det. Alla dessa har normaliserats sedan länge sedan, men idag bara blir det mer officiellt. Liksom, och Marocko till exempel, så, som en stat, som en regering, de är mer sionister än Israel. De är värsta sionisterna. Jag kan säga så här, under 2002 när israelerna tog båten Karen E som smugglade vapen till palestinska motståndet, eller 2001 förlåt. Då var det personer, den som var ansvarig över den här båten var ju min morfar, liksom. Och personer som jobbade i min morfars kontor som inte hade någon aning om den här båten. En av dem känner jag, jag har bra kontakt med honom. Då berättade han till mig så här. Han bara, jag skulle åka till Marocko någon gång efter den här händelsen. Han fick inte komma in i Marocko baserat på båten. De hade fått tydliga instruktioner. Av Israel. Alla som har med Fouad el-Shoubak, min morfar, att göra får inte komma in i landet. Liksom, så dessa har alltid haft dessa relationer, men idag det blir bara mer officiellt.
Du, en fråga som kommer upp hela tiden, det är, när man pratar om Palestina nu så pratar man om Hamas. Jag kommer ihåg för länge sedan. När man pratar om Palestina så var det PLO och Yasser Arafat och Fatah och andra. Men nu är det lite så här, varenda gång man pratar om Palestina, ja, men då är det Hamas. Alltså, och det är ju medierna som har medveten, så att säga, tryckt in det. Ja. Men Palestina är mycket mer än Hamas, eller hur?
Nej, vi har ju typ 16 partier har vi. 13 av dem är med i PLO. Hamas är ju liksom, om vi ska prata om motståndsrörelsen, det beväpnade motståndet, de är den starkaste av dem, liksom. Deras militära gren som är det starkaste. Så det är därför, men samtidigt så det här handlar också om den här islamofobiska bilden som man har skapat om muslimer i allmänt. Att liksom, så fort en muslim säger nej, då är han en extremist. Och sen har de ju skapat de här extrema grupper, liksom, terroristerna som IS och så vidare. De försöker få Hamas att se ut som IS. Därför det är en del av avhumaniseringen, liksom, att man bara pratar om Hamas. Kriget mellan Israel och Hamas, trots att det här är inte ett krig, liksom. Enligt internationell rätt är det inte ett krig.
Utan en ockupation.
Ja, en ockupation, och vi har rätt till det beväpnade motståndet, inget liksom internationell rätt.
Men hur ser det ut med PLO och partierna och rörelsen där?
Alltså PLO är en del av motståndet, ju. Kanske unofficial, kan man säga. Vi har ju liksom Popular Front of the Liberation of Palestine, deras militära gren är också i striden, liksom, mot Israel. Även Fatahs militära gren, nu Fatahs militära gren är ju unofficial, liksom. De har ingen direkt liksom stöd av partiet längre, liksom. Sedan 2005 när Mahmoud Abbas liksom deklarerade att vi har ingen militär gren. Men de finns ju med liksom, i striden i Gaza. Även i Västbanken, liksom. Men det är unofficial, liksom. Det är ingenting som har stöd av PLO eller av Fatah som styrelse, som centralkommitté och så vidare.
Men de finns med i
kampen? De finns med, ja. De finns med. De är med i striden, liksom. Sen dag ett har de varit med. Alla palestinska partier. Alla. För det här är en plikt för oss att skydda vårt land, att befria vårt land. Det är en plikt för alla oss palestinier. Vissa gör det på andra sätt, liksom, eller de gör det på olika sätt, liksom. Man behöver inte alla göra det på samma sätt. Men det, liksom, det beväpnar alla är med.
Jag tänkte på, ni åker imorgon torsdag.
Det stämmer.
Du håller på att förbereda det sista innan
ja. Du åker.
Bara så att vi går tillbaka det där med the Global March to Gaza.
Yeah.
Vad tror du att det kommer hända?
Alltså, vi kommer åka, som sagt. Jag hoppas på att vi får tillståndet. Och att vi liksom kan genomföra marschen. Jag hoppas på det. Liksom, chansen är ju liten, men chansen existerar. Liksom. Hoppet finns ju. Om vi ska prata rent politiskt så tror jag att Egypten kan liksom använda det här liksom för sin, till sin fördel. Att de låter oss liksom, genomföra den här marschen. Alltså vi kan belysa och visa hela världen att det här har inte med Egypten att göra. Att det är egentligen Israel som har den här blockaden. Så jag tror att Egypten kan utnyttja det här på ett jättebra politiskt och diplomatiskt sätt om de låter oss. Men det finns också den chansen att Egypten inte låter oss göra det här, att vi inte får tillståndet och att vi inte får något svar överhuvudtaget. Att de bara låter oss stanna i Kairo utan något svar. Den chansen existerar, men då skulle det hända någonting liknande, så tror jag säkert att internationella gruppen eller initiativtagare har någon plan för det där. Men ja.
Hur kan man följa er?
Vi har ju en Instagram-sida, eller delegationen har en Instagram-sida som heter Mars to Gaza. Jag vet inte om det är understreck Sweden punkt. Eller punkt Sweden. Jag är lite osäker.
Ja, nej, men det är punkt. Jag sa det.
Ja.
Så den heter då?
Mars to Gaza punkt Sweden i så fall.
Bra. Men här ska man också leta, om man letar på Mars to Gaza så hittar man det också.
Ja. Sen finns det ju Mars to Gaza.net. Det är ju liksom hemsidan för initiativtagare. Där kommer det vara pressmeddelande och så vidare för hela initiativet. Angående den svenska delegationen så kommer allting ju skötas via Instagram-sidan. Jag själv kommer ju också liksom lägga upp saker på min egna Instagram-sida där jag uppdaterar då och då och så vidare.
Bra, jag ser Al-Shobaki.
Det stämmer.
Aktivist, politiker också, politiker också som ska ner till Kairo för att delta i Global March to Gaza. Ni åker imorgon torsdag den 12, idag är det onsdag den 11, så är det bara en dag.
Det stämmer.
Och ni håller på att förbereda er. Och jag tackar dig för
tack själv, Francesco.
Att delta i den här podden. Jag heter själv Francisco, jag är med i redaktionen för magasinet Parabol. Och vill ni läsa våra artiklar så gå in på parabol.press.
De måste ju läsa det, Det finns jättemånga bra artiklar där.
Jag
har skrivit det.
Precis. Och sen kan ni också lyssna på våra poddar. Vi har ju tidigare haft dig i någon podd.
Precis.
Så att det finns ju ganska mycket material. Så gå in på parabol.press. Tack Yasser och lycka till.
Tack själv. Tack så mycket.